Spännande att vara här i Älgarås. Jag har aldrig varit, tror jag, varken i samhället eller här i kyrkan förut. Patrik heter jag och Blom. Finns lite av den här andra Blomstammen i, men Blom är två ostavar jag. Och jag har förmånen att få vara pastor i församlingen i Stöpen. Underbara människor. Utmanande och glädje. Underbart. Det var en härlig sång tycker jag. Det här är en av mina favoritsånger. Namnet Jesus. Det finns inget bättre än att få sjunga om Jesus egentligen. Det kan vi göra länge och mycket. Och jag tycker de sångerna vi har fått sjunga här i början, Kenneth. Det är fantastiskt. De förmedlar ett sånt hopp om himlen. Om en framtid. En evighet av ljus och glädje. Ingen sorg. Ingenting jobbigt för vara med Jesus. Jag skulle faktiskt vilja läsa några versar ifrån Uppenbarelseboken. Jag kände den när vi stod. Jag vill dela dem med er här. Det hör inte till egentligen det jag hade tänkt att säga. Men jag vill ta med det här i början. För jag tycker det är alltså, namnet Jesus och så få sjunga och tala om himlen. Alltså då är det underbart. Uppenbarelseboken 21. Per-Erik sjöng förut, hur ska inte himlen vara då? Det vet vi inte riktigt, men det finns några tankar här. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. För det som förr var är borta. Och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Och han sa, skriv, för dessa ord är trovärdiga och sanna. Sedan sa han till mig, det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar ska jag ge fritt ur, ge ur källan med livets vatten. Och den som segrar ska få detta i arv. Och jag ska vara hans Gud och han ska vara min son. Den som törstar. Kom ikväll och drick ur den källa som Jesus är och får vara. Vi har ju precis firat påsk som Kenneth nämnde här också. Och det finns ju en person som omnämns i samband med påsktexterna som kanske inte, han är inte huvudperson men han omnämns en del och det är Petrus. Och jag vet inte hur ditt liv är och har varit och där du befinner dig nu. Men ibland så misslyckas man i livet. Och det är väl så att Petrus är lite grann känd för det. Att han föll några gånger. Han gör några stora uttalanden och utlåtanden om att han ska stå vid Jesus sida. Men sen händer det någonting lite grann. När Jesus på skärtorsdagskvällen är i Getsemane så är Petrus med. Han blir uppmanad av Jesus att vara i bön nu. Jag behöver att ni är med och ber. Och så går Jesus iväg. Han kommer tillbaka. Och vem har somnat? Petrus. Han sover. Det upprepas ett par, tre gånger detta. Han somnar varje gång. Och Petrus då som precis innan egentligen har stått och sagt. Även om alla andra överger dig. Då ska inte jag göra det. Och om jag än måste dö med dig. Ska jag aldrig förneka dig. Det här har precis uttalats av Petrus innan. Sen grips Jesus och förs bort. Och då står Petrus på lite avstånd och tittar. De för in Jesus för förhör. Petrus smyger med, håller sig på lite lagom avstånd så han kan se vad som händer, står det. Det kommer människor och konfronterar honom tre gånger. Och tre gånger förnekar han. Att han överhuvudtaget känner Jesus. Så länge höll det, så länge stod han fast vid sin bekännelse och det han sa så starkt. Petrus hade vandrat med Jesus i 3 år. Han hade sett stora under. Lazarus uppväckt. Svärmor helad. Han hade fått vara med om allt möjligt under den här tiden. Det finns en lång lista som vi skulle kunna räkna upp vad Petrus har fått vara med om. Och när de är uppe i norra delen, Jesus och lärjungarna, Cesarea Filippi, så står det att Petrus själv får en uppenbarelse eller ett tilltal från Gud där han säger till Jesus att du är Jesus, Messias, den levande Gudens son. Och Jesus säger till Petrus, du ska få vara med och bygga min församling. Men så kommer den här påskhelgen när allting egentligen bara rasar, skulle jag tro, under Petrus. Det slutar med att han går ut och gråter. Han grät bittert. Och jag vet inte, men lite grann i detta kanske vi kan känna igen oss, att det här har vi varit i någon gång. Vi har sårat någon eller gjort något dumt. Kanske är det till och med så att vi har vänt ryggen mot Jesus och kanske står i den relationen till honom nu, att han får stå lite vid sidan. Jag tror att Petrus egentligen i detta, han älskade ju Jesus av hela sitt hjärta. Men ändå så föll han. Om jag än måste dö med dig, så ska jag aldrig förneka dig, sa han. Vilket nederlag det måste ha varit för Petrus när han konstaterade att precis det jag sa för bara några timmar sedan, nu står jag och gör precis tvärtom. I första Petrus brev så står det så här, kapitel 1, verserna 6 och 7. Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Äktheten i er tro är långt mer värd än guld, som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. I en annan översättning står det, genom dessa, alltså våra prövningar, förädlas er tro så att bara det som är äkta blir kvar. Att vi ska kunna jubla när vi utsätts för prövningar, det kan låta tufft att säga, men det är vad Petrus uppmanar oss till här egentligen. Och han om någon vet väl egentligen vad han skriver. När han skriver det här, det är 25-30 år efter att han har stått och förnekat Jesus. Då skriver han detta. Och när man tänker på det, när man läser detta och samtidigt tänker på vad han gjorde när han svek Jesus, så känner man att det är oerhört starkt det han skriver här. Han som måste ha varit i botten och känt sig säkert som en av de sämsta personerna i hela världen just då när det utspelar sig. Men nu uppmanar han oss att även om vi får utstå prövningar en stund, för våra liv är ganska korta egentligen om man tänker efter, det går fort. Även om vi får utstå prövningar så ska vi jubla i detta. För det finns någonting där framme, någonting mer som vi har, ett mål. Och det är himlen som vi sjunger om här. Men Petrus har fått uppleva att tron växer när man möter motgång och nederlag. Och det håller genom hela livet. Någonting hände ju i Petrus liv i alla fall. Och vi kan läsa i verserna 18-21 också i samma kapitel. Där det står så här. Att ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpta från det meningslösa liv som ni ärvt från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod, som är blodet av ett lamm utan fel och brist. Han var utsedd redan före världens skapelse, men har nu i dessa sista tider uppenbarats för er skull. Och genom honom tror ni på Gud som har uppväckt honom från de döda och gett honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud. Vår tro och vårt hopp är till Gud. Det är det vi får leva i varje dag. Och när man läser det, som sagt var, och vet att han som skriver det, han har varit med om och vet vad han talar om när han skriver detta. Att vi kan bli försonade med Gud och få uppleva frid med Gud genom det Jesus gjorde på Golgata. Att vi får sätta vårt hopp till honom. Att efter ett så stort fall och misslyckande ändå få bli förlåten och få komma till Jesus igen. Som om ingenting har hänt egentligen. Jesus, han hade förutsagt att Petrus, han skulle få ge sitt liv för sin tro. Att han skulle få bli martyr. Och bara något år eller ett par år efter att han skriver det här så får han också sätta sitt liv till för sin tro. Och att dö för någonting som man tror på, då menar jag, då tror man verkligen på det. Då har man fått uppleva det i sitt hjärta och med hela sin varelse. Då är det en sanning. Du som är förälder kan säkert känna att jag skulle kunna dö för mitt barn om det vore så. Men att säga att jag dör för min tro, det tror jag inte vem som helst gör. Det gör den som har fått uppleva Jesus i sitt liv. Då tror jag att jag är beredd. Och jag tror att det här betyder någonting idag för dig och mig. Det är ett oerhört starkt vittnesbörd som Petrus förmedlar till oss här. Petrus, han var den som ställde frågan till Jesus en gång. Hur många gånger ska jag förlåta min broder som kommer om han har gjort mig illa? 7 gånger. Nej, säger Jesus. Inte 7 gånger. Ännu fler gånger, va? 90 gånger 9. Han skulle förlåta honom hur många gånger som helst. Det finns ingen begränsning i hur många gånger du ska förlåta. Och Petrus, han blev förlåten. Han blev upprättad. Efter sin uppståndelse vid ett tillfälle så möter Jesus lärjungarna. Och Jesus vänder sig till Petrus och frågar honom: älskar du mig? Har du mig kär? Och Petrus svarar: ja, herre, du vet, jag har dig kär. Han vågar inte riktigt använda ordet älskar. Men han säger att jag har dig kär. Och Jesus upprepar det 3 gånger. Du vet att jag har dig kär, svarar Petrus varje gång. Inget fördömande, inget ifrågasättande från Jesus. Inte att han lyfter fram: du kommer väl ihåg den där gången. Du har lovat det här förr och du svek mig. Inget sånt ifrån Jesus sida. Han bara frågar: älskar du mig? Och det är den frågan som Jesus ställer till dig och mig. Egentligen varje dag. Och jag tror han ställer den här ikväll till oss alla. Älskar du mig? Vill du följa mig? När du och jag möter Jesus, då handlar det om att blicka framåt. Då är inte historien det viktiga, utan då är det framtiden som räknas. När du är vid Jesus sida, när Jesus får vara vid din sida, då finns det frid. Det finns läkedom och det finns helande vid hans sida. Och det finns förlåtelse från allt. Älskar du mig, säger Jesus. Och han säger också att om du älskar mig så kan du få vara med och föra andra människor till mig. Han uppmanar Petrus att vara med och ta hand om fåren. Led mina får till bete, säger han. Och det handlar inte om att leda människor till sig själv. Utan det handlar om att få känna Jesus och föra människor dit det finns bete, där Jesus är. Och det kan du och jag få vara med om också. Du som har upplevt Jesus. Du vet vägen. Du vet var det finns bete. Du vet var det finns det här friska vattnet. Där kan du få vara med också. Även om du har snubblat och fallit. Det enda Jesus frågar dig ikväll är: älskar du mig? Du får komma till honom. Få bli upprättad och få vara med och föra vänner. Och de du möter på bete. När Jesus blir döpt, då står det att en röst hördes från himlen: han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Och det är vad Jesus säger till dig ikväll. I dig, när du säger ja till mig, har jag min glädje. Jag älskar dig som du är. Jag älskar dig. Och det var väl vad som stod också här, tror jag, i Uppenbarelseboken. Att jag ska vara hans Gud och han ska vara min son. var det sista vi läste här. Jag älskar dig min son, jag älskar dig min dotter. Det vill jag skicka med dig ikväll. Fader, jag tackar dig för att du älskar oss, Herre. Och jag tackar dig för att ikväll kan vi få uttrycka vår kärlek till dig, Herre. Jag tackar dig, Herre, för att hur djupt vi än kan tycka i våra egna ögon att vi har fallit, Herre, så kan vi få bli upprättade och förlåtna när vi möter dig, Herre. Jag tackar dig, Herre, för att du dömer oss inte för någonting som vi har gjort, Herre, utan du är den som vill förlåta, Herre. Du är den som vill resa oss upp, Herre, och leda oss på den vägen som går till himlen, Herre. Jag tackar dig, Fader, för att i din närhet, Herre, när vi säger ja till dig, kan vi få uppleva vila och frid, Herre. Och allt som du bara vill ösa över oss, Herre. Jag tackar dig, Herre, för att du finns här ikväll och du vill röra vid våra hjärtan, Herre. Jag tackar dig för att vi får dela gemenskapen med varandra, Herre. Att du finns här. Amen.